Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight-loss. That's PlushCare.com/weight-loss. PlushCare.com/weight-loss.
Till vardags känner vi honom som skådespelare och regissör. Vi har sett honom som Ragnar Vanheden i den nya versionen av Jönssonligan och som hård polis i Johan Falk-filmerna. Och de senaste åren även på Hollywoods vita dukar. De senaste veckorna har han också uppmärksammats enormt för sitt inlägg mot näthatet och näthatarna. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Alexander Karim.
Tack så mycket.
Hur mår statsministern?
Statsministern mår bra under omständigheterna. Jag är utvilad, jag känner mig peppad och redo att styra landet.
Ja, härligt. Ja? Ja, du ser peppad ut.
Ja, är det?
Du sitter i Kiss-t-shirt, det gillar jag. Det är statsmannamässigt.
Det är ju det.
Alltså. Ja. Du har ju precis tillträtt som rollen som statsminister. Vad är det första statsminister Karim gör?
Det första statsministern gör är att han inser att jag har en lön nu då på 160 000 kronor i månaden. Mina ministrar har en lön på 127 000 kronor i månaden. Och det första jag vill göra, det är att sänka min lön och ministrarnas löner. Och de ministrarna som inte går med på det här, de får hitta ett annat jobb. Så vi sänker vår lön till snittlönen i Sverige. Runt 30 000 kronor i månaden vill vi ta ut som lön. För om vi ska representera folket, då vill vi vara en del av folket. Jag kan inte sitta med 160 papp i månaden och tro att jag ska representera en svetsare från Växjö och tro att jag kommer kunna göra det rättvist. Utan jag tar ner min lön, jag tjänar 30 000 kronor i månaden. Jag måste bo kvar på Sagerska av säkerhetsskäl, för gudarna ska veta att Sveriges första svarta statsminister, det finns en hotbild helt enkelt.
Ja. Är det tillräckligt då att sänka lönen bara?
Nej. Men det är mitt, frågan var det första jag gör och det är det absolut första jag gör.
Vilket proffs du är, håller dig till frågan.
Jajamensan.
Men så runt 30 000 kronor, känns det inte rimligt och med ansvar kommer också liksom lite högre lön? Du leder ändå landet.
Jag leder landet, men de 30 000 kronorna är inte bara för att bara av ren princip, utan det ska skicka en signal till folket att nu gör vi det här och vi gör det tillsammans. Jag vill ha lönen, snittlönen av dem som faktiskt satte mig här. Vi är i samma båt och vi ska ha samma förutsättningar i den båten.
Det låter som att det kommer kanske bli tufft för diverse bankdirektörer med stora feta fallskärmar under statsminister Karims ledning.
Bara de som har ett samvete.
Om vi tittar lite framåt då. Mm. Hur ser visionen ut för Sverige, för statsministern?
Okej. Okay. Jämställdhet är en floskel som vi slänger oss med den ganska mycket. Det är ett ord som kan användas liksom, ja, när som helst och det låter väldigt bra. Men den är inte ouppnåbar, menar jag. Det första steget i den här jämställdheten tror jag att vi inser att intolerans får man inte tolerera. Det låter som en paradox. Att inte tolerera intolerans gör ju så att man blir intolerant. Men vi kan inte acceptera intolerans. Därför att om intolerans, om vi kallar den nazism till exempel, om den accepteras och tolereras, då kommer den, när den har vunnit, sluta. Den kommer ju aldrig tolerera toleransen, om du förstår vad jag menar. Så det är mitt första steg. Det är att slå hårt mot intolerans. Slå hårt mot... det finns inte... Men vi måste ändå höra på vad de har att säga. Nej, det måste vi inte alls. De har gjort det. De har testat det i Tyskland. Och de har historien är full av toleranta människor som ville höra vad de hade att säga.
eller de som är intoleranta brukar ju peka på ja, men vi har ju en yttrandefrihetsförordning och så vidare. Vad ska vi åt det då?
Jag tror att yttrandefriheten räcker så långt som till intolerans. Jag tror att det måste finnas en slutgiltig gräns för vad man får och inte får säga och göra. Göra finns det ju väldigt tydliga gränser. Men inte för vad man får säga. Där kan man alltid vifta yttrandefrihetens fana och tro att det löser sig. Men jag tycker att man måste sätta stopp där. Steg nummer två. Det är... De rika och mäktiga i samhället har väldigt länge insett att de är rika och mäktiga i samhället. Och det sättet som man behåller sin plats där uppe är att man intalar de fattiga att problemet finns bland dem. Och det är där intolerans har sin grogrund. Om jag kan få alla inom arbetarklassen att förstå att problemet är inte att vi har väldigt mycket pengar och ni har väldigt lite. Problemet är att din bruna granne tog ditt jobb. Eller den kvinnan som är där gjorde sitt, eller den som gjorde det. Om man kan sätta vita mot bruna och män mot kvinnor, då så kan man få dem att bråka sinsemellan och så vi kan fortsätta, eller de då kan fortsätta att leva sitt liv i sus och dus.
Hur ska vi få blickarna mot de rika då i det här sammanhanget?
Jag tror att det handlar om att ena de icke-rika. Och med de icke-rika så, jag menar, från medelklassen och neråt i pengar, liksom, i lön och förmåner, får man dem att inse, det fanns en medborgarrättskämpe i USA, jag glömmer vad han heter nu, men i USA på 60-talet, som fick den briljanta idén att det här handlar inte om vitt och svart, det här handlar om rikt och fattigt. Och som började ena arbetarklassen i USA, vita, svarta och alla. Och det tog bara några månader innan han hittades dödad. Och nu har det senare kommit fram att det var CIA som gjorde det. Därför att det finns någonting livsfarligt för eliten om arbetarklassen börjar enas. Och det finns någonting absolut livsnödvändigt för dem att se till att det finns problem i de lägre skikten. Inbördes problem, även om de måste skapas där inga problem egentligen fanns.
Så statsminister Karims vision är egentligen ett jämställt Sverige, och det här är två stycken tydliga handlingspunkter då, till att nå dit.
Ja, jag tror det.
Om vi går till den första punkten då, vi ska inte vara toleranta mot de intoleranta.
Ja.
Handlar det egentligen bara om att sätta ner foten, eller finns det någonting mer man kan göra tydligare där?
Jag tror att måste man gå in i lagboken och titta. Man måste hitta sätt att göra det straffbart med intolerans. Vi har ju hets mot folkgrupp och vi har vissa sådana där regler. Nu har vi rört oss in i en helt ny värld som är den digitala världen. Alltså nu är vi ute i cyberrymden och folk har alias och de är gömda bakom en massa olika saker. Så där måste man ju hitta sätt att liksom luska fram de här människorna och se till så att man inte kan vara lika dold på internet som man är idag. Jag vet personligen, alltså min adress har ju lagts ut på nätet och fakta om hur många barn jag har och allt möjligt som liksom har slängts ut. Och det slängs ju ut av någon finnig 17-åring kanske, men resultatet är ju att det kan ju finnas någon påtänd snubbe en dag som bestämmer sig för att han bor där borta, nu ska jag dit och liksom. Det får inte vara så. Den här finniga 17-åringen som lägger ut folks adresser med en massa hatretorik måste stå till svars för det beteendet. Det måste finnas något sätt som man kan komma runt det här. Det får min justitieminister tillsammans med min internetinfrastrukturminister som jag ska införa. Jag pratar om för mig får de komma till de stora liksom filosofierna kring politiken, och sen så får vi skapa någon form utav...
Men jag tänker, varför tror du att det har liksom... Internet har funnits kanske i 30 år. Mm. Varför tror du att det har blivit så här? Eller har vi alltid varit så här liksom fruktansvärda mot varandra?
Jag tror att vi alltid har varit så här. Det är bara det att förut har det skett polare som sitter och dricker bärs och snackar skit om den och den gruppen och snackar skit om kvinnor och som snackar och snackar och snackar. Lyssnar man på, ta Donald Trump till exempel, när man tar fram de här gamla banden om saker han har sagt om kvinnor, grab them by the pussies och allt sånt där. Det är ju gamla, gamla band, saker och ting. Alltså saker, den sortens snack, det de i USA kallar locker room talk, eller ursäktar med locker room talk, den har ju alltid funnits där. Nu finns det ett forum där man kan prata locker room talk med folk över hela Sverige samtidigt. Alla, plötsligt så finns det ett jättebord med massvis med öl där alla finniga 17-åringar kan sätta sig tillsammans. Och nu säger jag finniga 17-åringar, det här är ju dessvärre ett problem som går upp i åldrarna också. Det här är ju ända upp mest män, vill jag påstå. Jag vill vara så kategorisk och säga att det är mest män som gör det här. Men det finns i alla åldrar. Och det har alltid funnits.
Du, vi har två tydliga handlingspunkter. För att nå dit så behöver vi en regering.
Tycker jag.
Hur ser regeringen Karim ut?
Nu har jag tänkt fritt och önskat. Jag har svårt att se några av politikerna som vi har just nu som en del av min regering. Inte för att alla är liksom usla, men jag hittar ingen superkandidat där. Jag skulle vilja börja med min migrationsminister. Och där skulle jag vilja ha Justin Trudeau. Jag siktar högt och jag har hört att han har jobb, men jag satsar på det.
Det är alltså Kanadas premiärminister, den snygge premiärministern.
Den här typen, alltså han är ju snygg, men han är ju också en fantastisk politiker, en otrolig diplomat. Sen klev han in i ringen med någon och gjorde slarvsylt av dem där också. Stark, atletisk. Nu låter det som att jag har en liten man crush på Justin Trudeau. Det kanske är sant.
Vem har inte det?
De där 17-åringarna, de har inte en man crush på Justin Trudeau. Helene Fritzon som är det nu, hon har absolut styrkor, men jag vill se någon som kan se förbi byråkrati och som kan arbeta med hjärtat först och främst, som sitt främsta hjälpmedel. Och det tycker jag att han verkar göra, att han ser saker från situation till situation och handlar utifrån ett humanistiskt och ett mänskligt perspektiv, där han säger att okej, att det står så här i paragraferna, men nu måste vi ju se förbi det och agera utifrån vilka vi är som människor och hjälpa den eller den gruppen. Vi kan och vi måste.
Det var Justin.
Miljöminister. Elon Musk.
Han är också Teslas bland annat.
Han har också en del på tallriken just nu, men jag tror att vi kan få honom. Jag vill hitta någon som hittar vägar att inte bara lägga om till miljövänliga alternativ, utan som dessutom hittar vägar som leder till massor med jobb inom tillverkning och utbyggnad av de näten. För det är han ju ett geni inom. Han kommer inte bara säga att smälla upp tre vindkraftverk här, utan han hittar en hel infrastruktur för sin plan. Han hittar ett sätt, när han gör sina solar panels till som man kan köpa nu, så lägger han upp ett sätt som varenda hushåll kan få ett lån. Det lånet är nollränta. Han förstår hur man kan lägga om sin el som man genererar genom sina takplattor för att kunna ge tillbaka det till elbolaget, så helt plötsligt är det elbolaget som betalar dig för el. Alltså han hittar ju
Han vänder upp och ner på saker
och därmed tror jag att han är den som just nu kan vända upp och ner på hela energikrisen. Utrikesminister. Obama är ju arbetslös. Och en bättre diplomat får man ju leta efter. Honom tar vi. Jag behöver inte säga ännu mer. Det är ju Barack Obama.
Folk känner till. Det är väl något bekant.
Jo, men han känner ju alla där ute. Han bär med sig respekt och värdnad när han kommer in. Och jag skulle vilja se mötet mellan Sveriges utrikesminister Obama och Donald Trump. Det skulle vara spännande, tycker jag. Utbildningsminister, här kommer ett wildcard. Hanna Orling. Säger du då, för det vet ju inte du vem det är.
Nej.
Såklart. Det är en helt okänd lärarinna ifrån Skåne som nyligen vann Sveriges bästa lärare priset. Och tillika en god vän till mig, men som precis vann det. För jag tänker så här, om du har en utbildningsminister, någon som ska svara för våra barns framtida utbildning och hur de lär sig, hur de utvecklas över en ganska lång tid framöver, så vill jag ha den absolut bästa läraren. Och jag vill inte ha någon som har varit byråkrat och varit den absolut bästa byråkraten som stått utanför eller varit den bästa rektorn. Jag vill ha någon som har stått i klassrum efter klassrum efter klassrum och sett årskurser komma och gå och vet vilka problem som möter lärarna i klassrummet. Jag tror att där kommer man få rättvisa löner. Jag tror man kommer få rättvisa villkor för lärarna. Jag tror man har någon som förstår inifrån ut de bästa förutsättningarna för att skapa den bästa skolan. I min förra karriär som skådespelare innan jag blev statsminister märker man väldigt tydligt att de regissörer som har varit skådespelare innan är mycket bättre regissörer. Mm. Och det är enligt den principen som jag väljer Hanna Orling till min utbildningsminister.
Vi har ju en utbildningsminister då som har varit lärare också, ja. Gustav Fridolin.
Just precis. Förutom
att han aldrig har blivit Sveriges bästa lärare, men han har ju ändå en verklighetsförankring, känner man ju.
Han har absolut, jag gillar faktiskt Fridolin. Jag tycker att han är skön. Jag vet inte hur gammal han är, men han är ju som att han är 70. Han är ju som en liten farbror. Han föddes farbror liksom. Och han är jättebra. Jag tror på honom. Men där har vi den springande punkten. Han har aldrig varit Sveriges bästa lärare. Jag vill ha den bästa personen. Som med de andra ministerposterna så vill jag ha de bästa, bästa, bästa. Och här, eftersom att det är svensk utbildning vi pratar om och den skiljer sig, så vill jag ta Sveriges allra bästa lärare.
Borde vi inom sporten jobba med mycket så? Jag vet att Björn Ferry som var med i säsong 1 pratade väldigt mycket att vi borde jobba lite mer som i sportvärlden där man köper in Zlatan om man behöver Zlatan till sitt lag.
Det tycker jag är tveklöst. Är det så att man inte får vara... Man måste vara medborgare eller måste man vara född i Sverige?
Faktiskt ingen aning. Jag har fått för mig det. Jag behöver kolla upp det här.
Ja, det där måste jag kolla upp. Jag har faktiskt ingen information kring det där. Men jag håller med. Jag håller med om att det ska vara så mer inom sporten. Att man, ja, men ser man att det finns en Obama och han precis har blivit av med jobbet, blivit arbetslös. Han går på A-kassa. Men det är klart som fan, han har ju sina färdigheter. Han får komma in, starta eget bidrag eller någonting och sen... Han kommer behöva det för att han kommer bara 30 000 i lön.
Jag hoppas att Obama ställer upp och tackar jag. Ja. Har vi någon mer minister i regeringen?
Nej,
Karim? Det var regeringen.
Precis, och så skulle jag vilja rådfråga dem då. I samråd med dem skulle jag vilja hitta de andra ministerposterna. För de har ju folk i sina kabinett som de hade i Kanada och i USA och sådär. Mm. Som de kan, och sen så inte minst Hanna Orling som kommer kunna säga men nu så vill jag... Jag tycker att den och den ministern kan vara. Ja.
Mm. Du, om vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten till statsminister Karim.
Ja.
Hur ska vi fördela de här? Det här är liksom special projects för statsministern.
Special projects. Okej. Den stora saken jag lägger mina pengar på då. Infrastruktur i utsatta områden. Jag ska förklara. Jag växte upp på Drottninggatan i Helsingborg. Och på Drottninggatan i Helsingborg, det är liksom huvudgatan. Och där finns det allt. Det finns alla fritidsgårdar du kan tänka på. Det finns fotbollsplaner. Det finns liksom allting. Du har stranden 5 minuter ifrån där du bor. Och man håller sig aktiverad. Man håller sig inspirerad hela tiden. Och sen, många år senare, spelade jag klassrumsteater. Jag var ju skådespelare förut. I Malmö. Och då reste man runt i alla Malmös, alltså de finaste skolorna och de värsta skolorna. Och i de värsta skolorna, i de här utsatta områden, så fanns det inte ens plats för alla elever att sitta ner. Vissa elever stod upp i klassrummet där de skulle lära sig. Det var så smutsigt på golvet att man inte ville ta av sig skorna. De hade klassrum i baracker. I de fina områdena, där satt de 3 lärare på 8 elever. Alla hade varsin dator, alla hade liksom, det var high tech överallt. Och där ser man då att förutsättningarna för de här olika ungarna är ju inte de samma överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om de läser exakt samma bok, min matematik, båda två. Alltså båda två läser samma böcker, men de har otroligt olika förutsättningar för att lyckas. Och fritidsgården var ett skämt. Och då handlar det inte om nationalitet. Det handlar om att en stor grupp av befolkningen i vårt land, de bor i stenblock. Och resten av landet skiter i de här stenblocken. Och barnen har ingenting att göra och de är barn. Och barn måste inspireras till storhet. Och därför så skulle jag lägga alla mina resurser, samtliga, på de områdena.
Och när du pratar infrastruktur, då är det inte vägar, utan då är det rusta upp skolor och även bygga fritidsgårdar, fotbollsplaner.
Precis, och även parker, så den delen av infrastrukturen, att bygga parker som man vill vara i. Om du tittar på parkerna på Kungsholmen här där jag bor, det är fantastiska parker. Min unga kan springa dit själva och leka, och det är upplyst och det är bra och det finns folk och det finns parkvakter och grejer. Åk utanför stan och ta en titt på en park liksom. Det är ju, inte ens på dagen vill jag gå där själv. Om du tittar på till exempel på Östermalm, var jag i förra veckan, om du tittar på den provisoriska saluhallen till Östermalms saluhallen.
Som har vunnit nominerat till någon designpris.
Va? Är den det?
Ja, jag tror att
ja, men det förstår jag. Den här provisoriska är ju finare än samtliga saluhallar i Sverige, skulle jag nästan påstå. Och det är den som bara är ett tag tills de har fixat riktiga saluhallen. Det är ju ett skämt. Det är ju att spotta i ansiktet till resten av Sverige, som så här, deras saluhall liksom en barack på heltid. Det är där saluhallen är. 4 dagar gammal fisk liksom. Det är,
ja. Så 100 miljarder oavkortat då till infrastruktur i utsatta områden.
Ja. Det gör jag, och folk kommer hoppa ur stolen och säga men vård, skola och omsorg då, men jag kommer till det senare i min plädering.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du verkar ganska politiskt intresserad ändå.
Ja. Jag gillar politik.
vad skulle du säga, vad är politik för dig?
Politik är, tycker jag, i bästa fall ett sätt att förändra världen på ett gemensamt och demokratiskt sätt. Det är alltid, det är när det är som allra, allra, allra bäst. I värsta fall är det en bunt gubbar och gummor som sitter och diskuterar saker som eventuellt kan komma att diskuteras vid en framtida förutsättningslös diskussion. Det vill säga att det är bara prat. Det är bara människor som sitter och pratar om saker de borde prata om senare och tjänar väldigt mycket pengar på att prata om det som de eventuellt kommer att prata om någon gång senare. Så att det är bara ett cirkelargument egentligen, politik. Och i väldigt många fall är det har blivit, tycker jag. Om man tittar på amerikansk politik, är ju ett skämt. Men svensk politik är också på väg dit, där de förutsättningslösa mötena, jag kan inte ens föreställa mig hur många förutsättningslösa möten som försiggår nere på Rosenbad i detta nu. Och det är sorgligt. Men vi låter dem hållas med förhoppningen att någonstans i allt det där pladdret och i alla de här i alla de här e-mailsen som skickas fram och tillbaka.
Skickas säkert ett annat fax också.
Som skickas fram och tillbaka och alla viktiga möten och dyra kostymer och fina dojor som klackar runt på de där korridorerna, så händer det någonstans någonting, någon gång som har betydelse och som gör så att den här rösten vill ha spelade roll.
Varför har det blivit så här då, tror du?
Jag tror att det har blivit väldigt invecklat, och jag tror att USA är en väldigt enkel modell att titta på därför att de är så överdrivna. Och där har ju kommersen tagit över. Där är det ju businessvärlden som styr ekonomin, och sen så ska, för att komma in i Vita huset så måste du sälja av små delar av ditt presidentskap. 1% till vapen, de så kommer de rösta på dig, 1% till dem, 1% till dem, och till slut så har du ingenting kvar. Så att när du väl sätter dig i ovala rummet,
ovala rummet.
Lät så inofficiellt, ovala rummet. När du väl sätter dig där i ovala rummet så har du faktiskt ingen direkt makt, utan du har bara en massa dealar som du har gjort. Och det känns i mångt och mycket som att det är lite så här också. Det känns som att de sista politikerna där man såg att folk faktiskt hade lite makt till att faktiskt gå in och ruska om, det var när man såg Göran Persson och vad heter han? Alfons pappa. Vad heter han?
Fredrik Reinfeldt.
Reinfeldt. När man såg Göran Persson och Reinfeldt debattera, båda deras stora debatter. Och även, jag menar, nu lutar ju inte jag åt Reinfeldts håll överhuvudtaget, men när Reinfeldt vann och ruskade om allting och ruskade om ekonomin tillsammans med Borg och vände upp och ner på saker och ting och skapade de nya Moderaterna, att det faktiskt gick att förändra. Sen vad man tycker om den förändringen, det liksom, men att det ändå gick att förändra fortfarande. Nu tror inte jag på det längre. Jag tror inte. Jag tror att det är för många, sen de här blocken uppstod och blev riktigt kraftiga med varandra, så är allting bara en kompromiss. Ja, men vi kan samarbeta med SD om de går med på att vi ska, och det. Nu blir det så mycket dealar fram och tillbaka, så att det spelar nog inte så himla stor roll om det är Löfven eller om det är Batra som sitter där. För alla har liksom förhandlat med djävulen.
Mm. Vad behövs göras då, tror du, för att det ska bli lite gnista igen i svensk politik?
Jag tror att vi behöver för det första en politiker. Jag tycker inte att det finns några starka politiker just nu. Det är ju hemskt när man tittar på, jag menar, jag var ju motståndare, stark motståndare mot Reinfeldt och hans politik, på samma sätt som jag var en stark motståndare till George Bush den yngre och hans politik. Men när jag ser dem idag, om jag tittar på ett YouTube-klipp eller om jag ser någon av dem uttala sig på TV, så kan jag gripas av känslan, ja men kom tillbaka, allt är förlåtet, till och med till George Bush som fick så mycket kritik. Jag känner att allt är förlåtet, kom nu, det blev så mycket värre. Och jag kan känna det även när jag ser på Reinfeldt, att det saknas några starka personligheter inom politiken. Det saknas folk som faktiskt kan det här med politik. Och det som är riktigt, riktigt sorgligt är att den politikern som är politiskt skickligast just nu, trots att hans politik är vedervärdig och hemsk, är ju Jimmy Åkesson. Där man kan förstå när man ser honom att det finns folk som faller för de här dumheterna. Men det finns ju ingen som bara kan komma och ge den här käftsmällen som behövs. Jag skulle vilja se Jimmy Åkesson i en partiledardebatt mot Göran Persson när han var i sin prime. Eller Reinfeldt för den delen. Eller Olof Palme, så att han hade fått riktigt smisk. Men just nu så ser jag inga kandidater
Men egentligen en politiker med lite karaktär då, som skulle kunna röra runt lite. Det är det vi ser skulle kunna förändra det här.
Absolut, och det var ju det amerikanerna längtade efter också. Och det är därför Trump har hamnat där. Nu att Trump är en psykopat liksom, att han har, men hade någon som är så karismatisk, men någon som har så stor personlighet och som kan komma in och säga, men nu får du skärpa dig. Alltså någon som kan ha det där snacket. Det längtar jag efter.
Du, får man fråga vad du röstar på?
Jag röstade på FI i senaste valet. Förlåt. Men håller mig alltid väldigt långt till vänster. Miljöpartiet har jag röstat på, vänstern och sossarna. Mm. Men FI var det som kändes finast i stunden.
Vem tror du vi ser som Sveriges statsminister efter valet 2018?
Alltså jag har ju en skräck att Jimmy Åkesson kommer bli Sveriges statsminister 2018. Jag är inte helt, det är inte helt omöjligt att det sker. Nu är ju han redan, alltså Sverigedemokraterna har ju utlovat, alltså de har ju sagt det utan att liksom, de har ju sagt rakt ut att de kommer avskeda massvis av cheferna inom polisen, de kommer vända upp och ner på hela media Sverige och avskeda en massa folk där. Så de har ju stort sett sagt vi tänker ta kontroll över polisen och media. Det är, det luktar ju cyklon B långa vägar. Så det där är ju alltså Hitlers ord. Inte bara hans frisyr har han nu, nu har han även hans ord. Så att det är ju, det är ju skrämmande. Det är vidrigt och skrämmande på alla sätt, men det är inte omöjligt med tanke på hur samhällsutvecklingen går. Och med tanke på internet har en stor bidragande, är en stor bidragande faktor där. Därför att förut så kunde du sitta vid fikabordet och snacka om ha din rasistiska retorik, men det fanns alltid någon förnuftig någonstans förhoppningsvis som samlade för att ge dig eller som gav dig motstånd. Nu kan man sitta på de här forumen avpixlat eller vad det nu än är och du kan prata helt fritt och det finns, och du kommer, och dina idéer kommer bara späs på hela tiden av andra lika dumma människor. Jag tror att det kan bli så. Jag menar, det var ingen som trodde att Trump skulle sitta i Vita huset. Det, man ska inte underskatta kollektivets dumhet ibland.
Du, om du själv fick frågan om att bli statsminister, skulle du tacka
ja
då?
Ja, det är ju superkul. Jag sitter ju här och kastar med 100 miljoner kronors sedlar till höger och vänster. Men jag skulle få omvärdera hela den här lönesänkningen som jag precis sa. För de där 160 000 lät ju trevliga nu när det blir verklighet, menar jag.
Men du är ju själv skådespelare.
Ja.
Hade du kunnat spela dig in i riksdagen, tror du?
Ja, det tror jag.
Tror du det?
Ja.
På vilket sätt?
Jag tror att en av sakerna som politiker gör fruktansvärt dåligt, och det har jag pratat om vid väldigt många tillfällen, att de skulle gå en teaterutbildning. De är fruktansvärt dåliga på att prata. När de håller tal så är de inte så bra. Det finns inget tryck i dem. Om du tittar på Martin Luther King, om du tittar på liksom de stora talarna, sättet som de talade, det var inte bara att de hade bra ord och sen sa orden i en mikrofon och sen var det det, utan de sa det med eftertryck och de menade det. Jag tror att lite skådespelarutbildning till politiker skulle faktiskt hjälpa, tror jag. Jag skulle känna mer i alla fall. När de har sina slut liksom tal där på när de har vad heter det, de här diskussionerna de har, vad heter det, partiledardebatterna. Och de liksom, ja, men nu får du sista ordet här, nu säg ditt sista ord, och så vänder de sig till kameran inför valet där och så får de säga sitt sista ord, och det är ju så tråkigt. Ja, och då, därför, om du bryr dig så tycker jag, ja, men vad fan, ge dig, tala lite grann som ur en, ja, men du vet, en slutplädering i en amerikansk rättegångsfilm. Det är lite så de måste låta för att man ska liksom få eld i baken. Och det var ju det Trump till syvende, alltså det var ju det han gjorde. Han pratade ju med tryck och han liksom fick folk att känna att de var på något liksom väckelsemöte nästan. Alltså att de hade en, ja. Mm. Jag tror att en skådespelare skulle ha lättare att ta sig in i politiken om de visste något om politik naturligtvis. De måste ju ha rätt ord att säga, men jag tror att en skådespelare med viljan och drivet skulle ha lite lättare för sig.
Mm. Du, det är upp till bevis, håller på att säga. Det har blivit dags för tal till nationen.
Inte jag, sa jag ju.
Svenska folket sitter bänkade,
ja,
som på julafton.
Ja, det gör de.
Statsminister Alexander Karim, varsågod.
Ja. Kära medborgare, nyinflyttade vänner och meningsmotståndare. Idag är en helt fantastisk dag. En dag som ingen annan. Idag har aldrig hänt förr under de hundratusentals år som vi har funnits på den här jorden. Det är en helt unik dag. Det är en dag som ger oss en helt ny chans. Och antingen så kan vi göra som vi gjorde igår. Vi kan fatta samma beslut, vi kan bråka om samma saker. Eller så kan vi se idag som en chans att börja om. Att inse att vi som lever idag har en chans att säga nu. Nu ska vi fatta bättre beslut. Nu ska vi ta tag i de stora frågorna. Nu jämnar vi klyftorna. Många av er kanske skulle säga, nej men skola, omsorg, vård, kriminalitet. Och jag svarar ja. Det är de stora frågorna. Men de omfattas av det största problemet, nämligen klyftorna. De vi ser i samhället hela tiden. Om fördelningen av skyldigheterna jämnas ut, då kommer fördelningen av rättigheter följa efter. Det var inte rättvist igår. Vi fick inte alla samma förutsättningar för ett bra liv, ett bra jobb, en bra ålderdom. Men ett bra hem och en bra skola för alla ger alla förutsättningar att kräva och skapa bättre vård, och en bättre skola och en bättre omsorg. Och mindre incitament till kriminalitet. Och det förtjänar vi alla. Det måste vi alla kräva, och vi måste göra det idag. Vi måste fånga dagen så att vi kan minnas den som den dagen då vi alla bestämde oss för att börja om, att tänka nytt. För om vi satsar på idag så kan våra barn få en chans att erövra imorgon. Tack.
Statsminister Alexander Karim, tusen tack.
Tack själv.
För din tid.
Tack folket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.